Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Men du, vad berätta, hur vill du att jag presenterar dig?
Nej, men det är sångare, artist, ja? Låtskrivare. Ja, underhåll. Eller, men du kan ju säga vad fan
sångare, artist.
Men liksom,
låtskrivare.
Ja, det är det jag är. Jag är mycket mer än så, men man, det blir löjligt. Men jag har 8000 titlar.
Nej, men det är väl helt att 8000 titlar. Mm. Jag menar, om en titel skiter sig så.
Ja, men det är ju en del vi kan prata om, för det är lite det handlar om.
Dagens gäst är en riktig mångsysslare. Han är inte bara sångare, artist, låtskrivare. Han har många strängar på sin lyra. Välkommen hit, Andreas Weise.
Tack!
Du har lite invandrargener, men inga arabiska.
Nej, tyvärr. Men jag känner en del människor med mycket människor med olika, vad ska jag säga, bakgrund.
Ja, du verkar känna några araber också.
Ja, jag känner lite. Det här är lite kul. Vi ska ändå prata om det, för jag har alltid varit fascinerad av människor. Det är sedan dag ett, och det är väl det min publik är, att jag älskar att se människors reaktioner. Det är kanske därför jag älskar humor också, för att liksom testa folk. Men apropå det där, min första riktiga barndomsvän var faktiskt från Marocko. Och jag tyckte det var så spännande när jag var liten, så att jag gick på hans hemkunskap, alltså, och lärde mig arabiska, va? Så jag lärde mig skriva.
Du menar hemspråken då?
Ja. Du som skulle sagt, bara 13-9 hade jag i skolan.
Du skulle bara se om jag hade lite koll på,
ja,
vad
du
pratade om.
Det där bör du ju kunna. Det känns,
jag tänkte, språk och hemkunskap, är det inte där man lagar mat?
Jo, jag vet. Jag var på det också, fick laga piroger. Nej, men... då var jag där i alla fall med Yassin, heter han, eller heter han lever ju, tack och lov. Och då fick jag lära mig skriva mitt namn baklänges. Det var ingenting vi gjorde. Jag var liksom 6-7 år. Och jag tyckte det var så fascinerande. Och sen kom vi hem och skulle fika då hos honom. Och så kom hans mamma in. Och så, det här var också så här med kulturer. Jag var ju en vanlig svennebanan, som du kallade mig tidigare.
Men det var på skoj.
Jo, men jag är ju det. Jag är ju en kalliskaviar typ.
Men
jag är så fascinerad av att liksom titta åt det andra hållet. Vad finns det runt om i världen? Därför älskar jag att resa. Men då sitter vi i det här vardagsrummet. Det här är sånt minne. Och så sitter jag och Yassin där. Vi är kanske 7-8. Och så kommer hans mamma in och bara: Yassin! Och jag bara, du vet, flyger upp. Alltså, jag är så rädd. Så jag bara, nu dör jag. Varför är hon så arg? Jag bara, vad har du gjort, Yassin? För vi var jävligt busiga, han och jag. Han bara, nej, alltså, jag ska bara gå ner och handla mjölk.
Ja, jag vet. Ja.
Det var sån skillnad på hur man pratade till sina barn.
Ja, jag har ju 8 syskon. Folk brukar säga, kan du sänka rösten?
Har du 8 syskon?
Ja, och du säger så här, men ni förstår inte. Vi har ju överröstat varandra i alla år.
Ja, det är klart.
Och dessutom en pappa som gapat och skrikit och varit halvdöv och halvhörselskadad. Så att man har hela tiden fått höja den där ljudnivån. Ja. Så det är ju på senare år som jag verkligen försöker tänka så här, sänk rösten. Ja.
Det som många inte vet med Lidingö, de tror liksom att det är bara lyx och det är bara feta villor och hej. Och det är det, ja, men det är inte bara det. Vi har faktiskt ett ganska stort välkänt invandrarområde i Högsätra, Gångsätra, trakterna. Så att det var inte alls främmande att man i våra klasser kom det in folk med olika bakgrunder. Och det var både på gott och ont. Det var en kulturkrock ibland. Jag var mer fascinerad av att det fanns andra människor som inte var blonda och hade blå ögon. Och det tror jag har att göra med att min pappa var så fruktansvärt noga med att inte se människor på olika sätt. Han har rest liksom över hela världen flera gånger om, och han fullkomligt avskyr både rasism, nazism och allt det här med att liksom skilja på människor. Så det fick jag lära mig tidigt. Men det är någonting som jag fortfarande skäms över, är att även om jag hade den bakgrunden hemma och det tänket, så är det lätt att man kommer in i grupptryck, och när man är ung liksom, att man ska nog tycka på ett visst sätt, och det där ligger liksom tyvärr hos många människor, som de vet inte alla gånger varför de tycker saker. Det är bara, ja, men många tycker så, då ska det väl vara så.
Fast jag tror ändå någonstans, absolut, och det har ju inte bara med grupptryck om vad man ska tycka. Det kan ju vara grupptryck om vad man ska ha på sig.
Absolut.
Eller känslor, eller vilken kille i klassen man ska vara kär i. Mm. Men jag tror ändå någonstans att man trillar tillbaka på sin uppväxt och på det man har fått med sig hemifrån. Och det du pratar om nu, om din pappa, det är ju saker ändå som han har präntat in i dig sedan du var liten.
Ja, oh ja.
Och det har ju betytt väldigt mycket för dig också med hur du väljer omedvetet att se på andra människor.
Ja, så är det ju.
Berätta om din uppväxt. Du är ju son till Arne Weise.
Mm.
Vi svenskar med invandrarbakgrund som inte vet så mycket.
Nej.
Känner du i alla fall igen honom som julvärden, ja, på SVT.
Ja.
Men berätta du, vad berätta bara. Vi vill höra allt,
ja,
eller
allt.
Jag vill höra allt.
Då får vi nog göra flera avsnitt. Men min uppväxt var väl ganska bra på många sätt. Jag vet inte, det är svårt att säga, men jag växte upp i ett hem som innebar ett kändisskap. Väldigt stort kändisskap, och det var en del av det hela. Men det var också väldigt mycket strul hemma på många sätt. Min pappa var väldigt, väldigt känd. Han hade också ganska allvarliga alkoholproblem. Och min mamma och pappa skildes ganska tidigt. Så att, allt det här skedde innan jag var 5. Och det var, jag tog upp mycket av det här på min turné nu i höstas. För att det var viktigt för mig att prata om någonting annat. Någonting som har påverkat mig mer än vad jag trott. Och det här ledde ju väldigt mycket till en uppväxt som var väldigt trygg på ett sätt. Men det ledde också till att jag var oerhört orolig och identitetslös väldigt tidigt. Så att jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var katastrof i skolan. Jag retade folk på gränsen till mobbing, absolut. För att jag inte visste vad jag skulle ta vägen hela tiden. Att hela tiden liksom måste hitta min egen identitet. Och det kan ha berott på att jag hela tiden kände direkt att de frågar bara om min pappa, till exempel. Det var en del. Och att leva i skuggan till det. Men jag trodde också att jag hade någon sån här konstnärs driv, att jag ville skapa någonting. Och vad det beror på, det vet jag inte. Men jag vill alltid skapa. Så att jag sålde falsklotter tidigt. Jag satt nere på torget där vi bodde på Näset. Vi bodde i sina lägenhetsområden, mamma och jag och min syra. Och sålde, hade lotterier. Och lottade ut liksom mina föräldrars gamla saker. För att få pengar. Jag spelade sån här trumpet under en julgran när jag var 6. Så mamma kom ner till ICA och så hör hon att det är någon som spelar trumpet. Så tittar hon under julgranen och säger, nej men Andreas, vad gör du? Så hade jag en liten duk framför, du vet, som för att få ihop, jag vet inte, pengar eller bara göra någonting konstigt. Så det var alltid mitt...
En kreatör helt
Ja, enkelt. Jag var tidig kreatör. Om det inte fanns en stege på landet, för pappa var för snål för att köpa en, då byggde jag en stege. Alltså jag var alltid sådär, skapa. Och det har alltid varit mitt drivkraft.
Men du säger att dina föräldrar gick skilda vägar när du var 5 år. Vad berodde det på?
Det kan väl... många delar tror jag att det inte funkade mellan de två. Det var en stor åldersskillnad på 28 år. Det är en anledning att det kan vara bidragande. Men jag tror också att det handlade väldigt mycket om min pappas alkoholproblem. Att det var ställde till det och så. Så att jag tror inte de var perfekt kompatibla med varann.
Vad jobbade din mamma med då?
Hon var, då vet jag inte. Jag tror att hon var ju hemma med mig och min lilla syra de åren. Sen blev hon arbetsförmedlare.
Ja, för jag tänker, hur försörjde hon er när de skilde sig?
Pappa fick ju betala underhåll. Jag vet inte exakt hur det gick till det där. Jag vet bara att det någorlunda löste sig. Men det var tufft för mamma.
Och hur kunde du märka att pappa var alkoholist?
Jag märkte inte det, jag var så liten då, men jag minns när vi var ute på landet så var det ju, det var mycket, om jag tittar tillbaka så var det ju mycket strul hemma, i hemmet liksom. Så det var ingenting jag märkte så, jag har mest förträngt det. Det är på senare år som jag verkligen tittat tillbaka och insett att jag har förträngt hela den delen av mitt liv, för att det var bäst så.
Har du pratat med din mamma om det här idag?
Ja, det har jag gjort. I vuxen ålder har mamma och jag pratat ganska mycket om det, och vi har väl insett att det har påverkat mig mer än vad jag trodde. Därför att jag var hos en kurator faktiskt, för det, ja, det är massa år sedan, men jag skulle ta körkort och då hade en onödig jävla dom på mig, så jag var tvungen att gå till en kurator för att påvisa att jag inte hade problem. Och då tog hon upp den här grejen. Då blev jag helt chockad. Det var som att, oj. Hon bara, men har du någonsin reflekterat över hur det har påverkat dig? Det har jag aldrig gjort. Jag har bara liksom stängt ut det och bara, nej men det här behöver jag inte tänka på. Och så pratade jag med min lilla syster och sa så här, men här, det var ju så himla roligt och bla 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 när vi var små. Och hon bara, men jag har inte alls den uppfattningen. Så min syster sa det. Min uppfattning är på det här sättet. Och då tänkte jag att jag har förträngt det. För att inte liksom ta in det för långt in. Och det är en tendens man har, eller jag har haft, att när det blir för jobbigt så använder man humorn eller man blundar. Men det hjälper ju inte.
Ja, jag tror antingen blir man ju stand-up-comedian och kan driva och skämta och liksom få ur det på det sättet. Ja. Eller så blir man kriminell och jobbig liksom.
Eller lite så.
Eller så, men kan din mamma erkänna där att hon levde ett medberoende?
Jag vet,
det behöver inte bli antingen eller såklart. Men jag vet många som är, jag tänker på Markoolio och flera som jag haft med i podden, som har haft en tuff uppväxt. Antingen drar man sig till böcker och gör något kreativt utav sin situation och får utlopp för sina känslor på ett produktivt, positivt sätt. Eller så kan det bli negativt.
Ja.
Men
det blev ju negativt först för mig.
Ja,
men
någonstans har du väl haft, jag vet inte, men det känns ju som att du har haft någon form av trygghet i din mamma också.
Oh ja, jättemycket. Och min pappa, för att han fick ett, alltså mamma, hon när, ja, de skiljer sig ganska tidigt, så hon blev nästan aldrig medberoende. Hon bara, nej men nu räcker det, jag tänker inte leva med det här. Så mamma är ganska, hon är väldigt, så här, väldigt skinn på näsan. Hon bara, det här tar inte jag. Men däremot så slutade ju pappa. Och han gjorde det helt fantastiskt. Och mamma sa så här, men nu kommer det till en punkt att det här funkar inte längre. Och då var de skilda. Och då sa hon att det är liksom det här eller barnen. Och då slutade han. Och det var, nu gick han ju bort i höstas. Men fram tills att han gick bort så var det inte en droppe alkohol på 25 år.
Fantastiskt.
Bara, pang! Slutade cold turkey.
Jo, men då var de redan skilda.
Då var de skilda, men vi hade ju ändå liksom en slags delad vårdnad, så att det var viktigt för mamma att han insåg allvaret, och det gjorde han.
Och pappa har barn sedan tidigare, eller?
Han har tre vuxna barn sedan tidigare.
Och har du pratat med dem om det här?
Ja, inte så. Vi har inte den relationen som jag har till exempel med min lilla syster, men det är klart att vi har pratat om det, och det här var ju inte samma problem när de var små. Det kan säkert, men det här eskalerade ju, och man måste komma ihåg att pappa var född 1930. Det var en helt annan kultur i Sverige på alkohol på den tiden. Folk satt i studion påverkade av alkohol förr i tiden. Det finns ju fortfarande folk som sitter påverkade av andra saker, men folk drack i direktsändning.
Ja, men man rökte inom
man rökte. Det var en konstant fest. För man visste inte vad TV var i början. Man liksom, det är ett nytt medieformat och det var så kul och häftigt. Och det var standard nästan. Det finns mycket saker som folk inte vet om de största stjärnorna, så att...
Vad är det bästa minnet du har utav din pappa?
Det bästa minnet, ja, det är många, men framförallt hur vi delade vårt största gemensamma intresse var ju musik och Sinatra och den katalogen, och vi satt på i bilen och lyssnade på alla möjliga artister, allt från B.B. King till Ray Charles och alla de här stora, hans stora favoriter. Så att, det var alltid ett intresse att vi satt i bilen och lyssnade på musik. Faktiskt, det var mycket av det som gav mig intresset för musik, bland annat.
Hur var det? Det var ju lite stökigt, säger du. Du pendlar lite mellan mamma och pappa och minns det så. Men ändå säger du att du har fått mycket kärlek och trygghet i det stökiga. När tog du dig i kragen, i vilken ålder, och tänkte bara, men nu får jag skärpa till mig lite, eller nu vill jag... För det känns ju inte som att du har varit överbusig. Jag visste, ja, du gjorde lite bus, men jag menar, vem har inte gjort det, tänker jag.
Nej.
Och fått in någon liten tillsägning och någon liksom prick i registret. Men det hände ju den bästa, tänkte jag säga.
Ja, nej, det är inget...
Du är inget...
Jag har inte skjutit någon.
Nej, men precis.
Än. Nej, men vadå? Alltså, jag tror att det har kommit i etapper. Jag tror att jag började inse att... För mig var musiken, att lyckas som artist och komma fram, det var på liv och död.
Därför. Hur gammal var du då?
Nej, men det började ju väl 9-10, började väl liksom första drömmarna poppa upp, och sen så höll det på. Sen i tonåren började jag skriva mycket och satt i studio. 15, 16, 17 så var jag jättemycket och spelade på restauranger och krogar och liksom gjorde demos och liksom nästan grät mig själv till sömns, för att jag var så rädd för att det aldrig kommer att ske.
Kan du känna att, i och med att din pappa var så känd och folklig och alla i Sverige vet ju vem Arne Weise är.
Ja.
Kunde du känna att det var som en bromskloss att göra Arne Weises son? För många tror jag kan tänka sig att, aha, där åker han in på ett bananskal för att han är Arne Weises son. Och...
Jo, men alltså, det har jag fått kämpa enormt mycket för. Och det har jag pratat om i många intervjuer, att det är svårare än vad man tror. Jag tror att när jag kom fram i Idol så var det många som kände, aha, alltså folk lyfte på ögonbrynen. Och så är det många som menar att initialt fick jag en skjuts av det. Ja, men den skjutsen betyder ingenting om det inte är så att folk köper dig. Du kan vara son till, jag vet inte, Barack Obama. Då kommer folk absolut reagera starkare först. Men sen måste du leverera. Och är du bra dessutom, då blir det ännu jobbigare. Det är bättre om du är, i Sverige är det bättre om man helst är lite medel. Eller,
medioker.
Eller på gränsen till usel. Det är bättre än att faktiskt vara så bra som jag är. Om man nu får vara kaxig och säga så. Och har blivit bättre.
Har du hängt med många araber?
En del. Nej, men vi har ju svårt i Sverige att säga
det. Vi skryter gärna.
Ja. Nej, men man får gärna skryta.
Men jag tycker inte att det där är skryt. Nej, men man bara säger som det är.
Jag säger som det. Men det ska man komma ihåg, att den, när jag säger så gör jag det efter 9 år i den här branschen. Jag har jobbat som häcken av mig för att liksom kunna säga de sakerna med, utan att känna dåligt samvete. Jag ska inte behöva göra det heller. Men när jag kom fram så var det så att många kände nog att... För mig var det så här. Jag fattade att folk inte köpte mig i början. Och det hade ingenting med mitt namn att göra. Så här, efterhand fattade jag det. Det har inget med mitt namn. Några kanske. Men det var att jag var så exalterad över min chans. Att jag gav lite för mycket av allt. Det var som att jag kastade en gott och blandat på sig på folk. Och förväntade mig att de skulle... Ja, men det här köper vi. Så funkar det inte. Jag var oerfaren. Jag var pluffsig. Och, men, ingenting stämde. Så att... Jag har raffinerat sen dess och insett vad jag ska göra, vad jag är bra på. Och jag har blivit mogen och landat. Och det gör att när jag, som igår kväll hade en konsert, står i en timme och bara nästan improviserar en konsert inför 1000 pers. Och jag känner efteråt att folk bara, det här var bland det bästa vi har sett. Det skedde inte för 8 år sedan. Överhuvud, inte närheten. Men idag har jag blivit så mogen i att jag tycker att jag duger. Inte bara att jag duger som artist, utan som människa. Och det ser folk. Och då kan jag vara så fri i det.
Jag förstår precis vad du menar. Och det är klart, det tar tid att få en självkänsla, självförtroende, bygga upp sig själv, vem är man. Också att distans till sig själv och våga skoja om sig själv. Och våga att inte bry sig lika mycket.
Ja, lite så.
Men för att gå tillbaka till Idol 2010.
Mm.
Berätta om hur du sökte och hur du, känslorna kring det.
Ja, men det är en,
och att du vågade som en kändisson. Tänk om du hade fått ett nej, tänker jag.
Ja, nej, men jag
inte bara... för att det spelar någon roll, men jag tänker kanske känns extra mycket för dig. Arne Weises son missa Idol.
Ja, men det är roligt att jag, för mig tänkte jag mer att tänk om jag får nej på min talang. Alltså för det andra hade de inte, det hade inte nått media. För att det går till så att man först träffas i en precast. Om man inte är specialinbjuden på något sätt. Vilket jag inte var. Men jag var hemma på lördagen klockan 10 på morgonen. Så vaknade jag upp av 10 kanske. Jag låg fortfarande kvar i kläderna från igår kväll och var bakfull som ett djur. Och då knackade på dörren, och då är det mina producenter som jag jobbade jättemycket med, som numera jobbar med Tove Lo bland annat. Så det har gått väldigt bra för dem. Och de tvingar mig att söka till Idol. Och jag vägrade. Jag sa, nej, jag går inte den vägen. Aldrig. Jag ska lyckas på det här egna independent-hållet. Det var ju bara bullshit. Men efter typ en timmas övertalning så åkte jag dit. Och då fick jag nej i dörren. Det vill säga, det är fullt. Och jag bara, fuck. Nu när jag ändå vågade mentalt att ta det där steget. Så...
Ja, då vill du bara igenom den dörren.
Ja, men det var fullt. Det var 4000 personer som sökte på Sergels torg. Så jag bara åkte hem. Gick ut och festa igen på lördag kväll. Och på söndagen så klockan 10 på morgonen. Samma veva. Då står de och knackar på dörren. Alltså de vägrade ge sig. Åkte dit. Satte mig ner med en gitarr. Och tittade ner i marken. Allt jag inte är. För jag var så nervös. Och sjöng någonting. Jag vet inte vad det var. Och fick ett nej. Och då raserades hela min värld. De bara, nej, men du saknar lite röstmässigt. Och jag bara, va? Så kom jag ut. De bara, men när är riktiga audition? Jag bara, nej, men jag fick nej. De bara, ha, kul. De trodde inte att det var sant. Och då gick jag tillbaka till mitt jobb på Metro då, som jag jobbade. Och så gick det 2-3 dagar och då ringer telefonen. Och då är det Peter Svartlings kollega. Som bara, du, vi vet inte vad som har hänt här. Men vi har lyssnat på din MySpace och som det var på den tiden. Och vi vill jättegärna att du gör ett försök för den riktiga juryn. Och det var ju liksom, jag ryser fortfarande när jag tänker på det. Och då gjorde jag det. Och sen resten är historia.
Men man vill ju ändå höra känslan när du kommer in. Vilken jury var det som satt där då?
Då var det, om vi går till den delen av storyn. Då är det ju, då fick jag, jag gick och la mig vid 10 på kvällen. Vaknade 3 tror jag. Och från 3 på morgonen så var jag vaken. Kommer dit, fick sitta med 100 pers. Som ska inte riktigt göra in. Och jag väntar och väntar och väntar. Och klockan 6 på kvällen, då är jag nästan helt... Alltså jag håller på att avliva för jag är så trött. Då är det min tur. Då är det tomt i lokalen. Så jag är sist på dagen. Och då går jag in. Och det första jag säger är... Äntligen! Och då börjar de avskarva. Och det var alltså Andreas Karlsson, Anders Bagge och Laila Bagge.
Som dessutom är gäst här nästa vecka.
Ja, vad kul. Nej, men det var verkligen så. Och jag går fram då och säger hej, Andreas Weiss, Andreas Weiss. Jag har alltid presenterat mig med fullt namn av den anledningen att det är en artighetspryl liksom. Så att det här är mitt fulla jag. Speciellt för nya människor. Och då började Andreas Karlsson, Anders Bagge, så började de driva med mig. Och så började det direkt med massa skoj, hej och hå. Och jag sjöng någon Bonnie M-låt av någon anledning och gjorde en piruett och bla bla bla. Och de började direkt med frågorna om vem jag var släkt med och sådär. Vilket jag tyckte var så, det hör inte hit, men det tyckte de. Men de såg, det sa de också, vi såg dina röstkvaliteter direkt, så att det var inget konstigt för oss. Och då fick jag den här otroliga guldbiljetten. Och det var liksom, där förändrades mitt liv på så många, inte bara så att jag skulle få jobba som artist, för det vet man ju inte. Men det var sånt bekräftelse att, ah, jag kan ha en chans.
Och hur lång tid var det efter att du hade nekats, var det här? Var det en vecka eller två?
En eller två veckor, något sånt.
Så du går ju ändå runt i 2 veckor och mår ganska dåligt?
Jag mår jättedåligt, för jag kommer aldrig bli artist. Min stora livsdröm är inte, jag är inte good enough.
Men sen blev du good enough.
Ja, verkligen.
Du fick ju guldbiljetten, tänker jag.
Good enough, ja. Göteborg.
Jag älskar min Göteborgsjour.
Ja, den är magisk. Nej, men det var ju så. Jag fick chansen och jag fick en andra chans, för de hade lyssnat runt och jag skrev ju rätt mycket låtar och la upp och sådär. Och jag visste att jag var tillräckligt bra för att gå vidare.
Men vad sa då Arne Weise, din far, när du blev nekad sådär och...
Nej, jag sa aldrig det till honom. Alltså jag har alltid varit jätte noga med att inte berätta allt för, berättade inte allt för honom. Och det var lite sen, han har aldrig varit involverad i mitt jobb på det sättet. Och det har jag varit tydlig med, att du är du och jag är jag. Och det har gått så där vissa gånger att han har kanske velat binda ihop att våra varumärken. Men jag har sagt direkt att nej, det blir inget sånt. Därför att vi lever i ett land som har jättemycket problem med avundsjuka och jantelag, och vill man sätta dit någon så gör man det gärna när man sitter hemma i tv-soffan, och det var det här jag inte ville, så att jag var tydlig att nej, jag berättar bara om vissa saker, men de bra
om det går bra,
det är det jag berättar. Men det var ju slutaudition, det var ju det värsta, för att då körde vi 3-4 dagar tror jag där, vi bodde ute vid Globen och sen var vi tvungna att åka, det var hemskt, det var som ett bootcamp. Och sista kvällen då fick vi då var man helt slut. Det var klockan 8 eller 9. Nej, förlåt, 10 var klockan. Och alla var satt liksom och nästan halvdöende, för vi var så trötta. Och då fick vi, imorgon är det sista momentet, solosång. Då fick vi låtarna. Lär ni det här på 7 timmar. Och jag var så här, fick panik, för att jag hatar att plugga in text på kort tid. Nu efter 10 år snart så har jag lärt mig det jättebra, men då kunde jag inte det. Och då ringde jag faktiskt pappa och sa det, att jag vet inte, jag kommer inte klara det här. Och då sa han, du går upp på hotellrummet och pluggar, för i helvete. Han var liksom stenhård där. Nu har du fått en chans, ta den. Och det gick åt helvete rent textmässigt dagen efter. Men jag gjorde show. Och de såg att han ger allt för att det ska bli bra.
Han är artist.
Ja, det såg de. Jag sjöng första meningen rätt, tror jag. I den här, hey soul sister. Jag sjöng första meningen där, tror jag. Och sen blir det blackout. Så jag börjar göra liksom moonwalks och piruetter. Och Laila sitter med händerna för ansiktet. Och bara, vad är det här för clown? Men de tyckte det var underhållande. Och det gjorde att de bara, nej, men han ska med. Sen fick jag bevisa mig själv mer musikaler senare in i programmet. De visste att det här är lugnt. Men jag var rädd att jag bara, fuck it, jag kommer inte komma med. Det här var en jävla...
Och då kommer du med bland de, vad är det, 10?
Ja, då var det bland de 24 som skulle bli 10.
Och sen blev
det... Nej, vänta nu. 24. 24 skulle tas vidare. Och sen så i kvalveckan då, några månader senare, själva programmet, livesändningen, då ska de 24 bli 10, tror jag.
Och du blev ju en av de här 10.
Ja, jag fick sista platsen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det slutar till slut i Karlstad. Och där slutar jag som nummer 5.
Och hur kändes det?
Jag minns att jag gav upp i programmet. Jag kände att han som vann, Jay Smith, som otroligt duktig, jag kände att det är redan klart att han ska vinna. Och det spelar ingen roll vad han gör eller hur han gör det, han kommer att ta det här. Så att det är ingen idé för mig att hålla på och tävla längre. Men jag minns att jag Gide kommer fram, och det är klart i duellen mot Olle, som blev min bästa vän där, att du har åkt ut. Och då fick jag se en återblick på min resa som alla får. Det man inte fattar som tv-tittare är att när jag ser den resan, när hela arenan står upp, juryn står upp, då fattar inte folk hur mycket jag behövt övervinna för att komma så här långt. Folk tror liksom att, ja, du har varit med i programmet som alla andra, och det har jag absolut, och fått tävla på samma villkor, men för mig var det en bekräftelse för hela mitt liv där och då. Så att jag började gråta, och då kom min mamma fram och bara, hörru, för i helvete Andreas, du har kommit 5 i Idol, sluta grina. Och sen blev jag glad och lycklig. Men det var en jättekänsla. Jag var 23 eller 24, och det var som att mitt liv förändrades där och då. Så att jag var både glad, det var skönt att åka ut.
Och sen var ju din pappa med i publiken flera gånger.
Ja, han fick inte komma från program 7 eller 8.
Varför det?
Nej, jag sa till honom att du får inte vara i studion, för att det blir fel fokus. Så att det var ju inga glada miner hemma. Men jag sa det, nu är det, du får hålla det på din kant.
Du får hålla dig till julafton.
Ja, men lite så. Det är så här, men du har ingenting här att göra. För jag visste liksom hur media funkar. Och media är så här, jag har god hand med mycket media. Men jag har också en enorm skeptisk attityd mot media. Hur de spinner på saker. Jag är väldigt, väldigt på min vakt när det gäller det. För jag vet att de alltid vill, speciellt kvällspressen, de vill alltid åt någonting. Det är deras jobb. De ska sälja tidningar. Men så att jag, tack och lov att jag har växt upp i en familj med mediekunskap. Så jag kunde liksom hålla dem på ett visst avstånd. Och det var viktigt, det gör jag fortfarande.
Samtidigt behöver man dem ju också.
Absolut.
Och det jag blir det jätteglad när de skriver lite om den här podden till exempel, ja, Expressen. Alltså, man är ju beroende av dem också.
Jag vet, och det är därför man ska ge lite, man ska ta lite.
Man ska ge lite och ta allt.
Ta allt. Nej, men jag vet inte. Det är svårt det där med media, för att de har hjälpt mig i många avseenden enormt mycket. Men för mig är det viktigt att när det väl skrivs så skrivs det riktiga saker. Därför är jag tyst om, jag håller i det privata, försöker jag liksom alltid balansera. Jag är inte intresserad av att människor ska veta allt om mig. Det är inte, en artist ska inte berätta allting. Så är det.
Ja, men jag är både... Jag förstår dig när du säger det, men jag både tycker som du och tycker inte som du. För någonstans så här, är man artist och man har massa idoler runt omkring sig, så är det också, då kan man ju säga så här, ja, men vadå, du köper min musik, du behöver inte få reda på något om mig. Nej. Samtidigt så här, går man ut och är offentlig och liksom folk köper ens t-shirts och musik och man älskar personen i fråga, så tycker jag också så här, absolut att man kan väga det här i en skål. Mm. Men jag tycker någonstans också att man måste vara med och bjucka på sig själv.
Absolut.
Och det kan jag tycka vissa har misslyckats med, andra är mycket mer bjussiga med det. Men jag förstår vad du menar, ibland vill man vara privat också. Så att jag är både för och emot det du precis sa.
Ja, alltså,
kan du förstå mig?
Ja, absolut, och du har helt rätt. Alltså, jag tillhör ju lite mer folkligare facket. Annars hade jag inte suttit här. För här är man öppen. Men samtidigt så som är viktigt för mig att skilja på, du kan vara personlig, men du behöver inte vara privat alla gånger. Och det är det jag försöker hela tiden. Jag kommer aldrig släppa in media i mitt hem. Du vet, de har ringt mig säkert 5-10 gånger per år hemma hos reportage. För mig är det så här, nej, det är inte det jag säljer. Däremot så kan jag sälja mina känslor, mina tankar och vara personlig. Jag vill vara öppen, jag vill inte vara stängd, för jag är ingen stängd person. Men jag vill att musiken ska tala och att folk får lära känna mig för faktiskt det jag är bra på. Inte av massa kändisskäl, för det är jag inte intresserad av. Jag går nästan aldrig på premiärer för att...
Man såg ju tidningen förut. Du var ju väldigt mycket på kändispremiär med din pappa. Ni hängde ju mycket och hade en fin relation. Men innan jag kommer till det, så jag blir bara lite nyfiken. Vi släppte det lite. Han kom ju till slut på en idol, ett program.
Ja, det gjorde han.
Ja.
Kommer inte ihåg när det var. Jag tror att det var under 90-tals temat. Nej, men det hade gått en 5-6 program, tror jag i alla fall. Och då blev det ju precis som jag hade förväntat mig att det skulle bli, att det var
fokus på pappa.
Ja, och full show och
kunde inte ha kört en duett där på scenen istället.
Han sjöng ju inte på det sättet, men nej, men det var ingen fara så, utan det var han var där och men det blev ju liksom, jag släppte ju in det också. Jag visste ju att det kommer bli så här, och sen så blev det ibland värre än vad jag trodde, men det är svårt också. Alltså, man är ju där man är, man kan inte, vi hade ju en väldigt nära relation, pappa och jag, på många sätt, så att man vill inte förneka det heller. Men jag visste ju också att han hade en tendens att ibland göra sig själv till storyn, och det blir missvisande då när jag ska försöka sälja mitt konstnärskap och mitt artisteri.
Han bara, här är jag.
Ja, nej, men så var ju han, och han älskade
det var ingenting han kunde hjälpa. Det var
absolut
ju bara den han är.
Nej, men det var den han är, och jag visste ju det. Så att jag var alltid tvungen att hålla honom på ett visst avstånd när det gäller jobb. Men nu så här i efterhand, nu när han har gått bort, så känner jag liksom att ja, det är inte hela världen heller. Men jag bryr mig inte så länge, för att jag har etablerat mig så pass hårt i Sverige idag som artist, att det är ingen som, det är aldrig prat om det längre när jag jobbar på det sättet. Så att
Men jag förstår dig också där. Och du kände så här, du har ju jobbat upp den här resan själv.
Ja.
Du säger ju själv att du var 9-10, du ville bli artist, du skrev låtar, du kämpade, du slet, du satt inne i studion. Det var ju inte bara från en dag till en annan, nu går jag från guldbiljett hos Idoljuryn.
Nej,
utan
nej,
du hade ju verkligen kämpat med det här. Så här. Ja, man blir en bra fotbollsspelare om man tränar 8 timmar per dag,
så
det är inget konstigt.
Nej.
Och jag förstår ju att man vill ju ha kred för sitt eget slit. Man vill ju inte liksom slita i 10 år och sen kommer liksom farsan och bara, här är jag, titta på mig. Det är så här, vänta, jag har inte bett dig om hjälp. Jag bara får liksom mitt eget kred om jag själv har jobbat för
det. Men så är det ju.
Ensam. Och sen tycker jag så här, vad då om jag på något sätt kan hjälpa mina barn? Återigen så här, vissa barn föds med en silversked i munnen, vissa barn har kändisföräldrar och kan hjälpa dem på det. Ja. Så livet är ju orättvist.
Ja, det är absolut.
Och så är det ju. Men någonting som jag tycker faktiskt, som du påpekade, som jag faktiskt håller med dig väldigt mycket om. Mm. Som du sa, att ja, man kanske kan få en biljett dit, men sen måste man visa vad man går för.
Så är det.
Annars får man inte vara kvar.
Nej.
Och det där är så sant. Mm. För även om man kan få hjälp till något, så är det ingen som bryr sig om dig om du ändå inte presterar.
Nej, vad ska man med det till? Det är liksom och jag tror nu när, i våras då, när vi hoppar lite, men när jag vann Stjärnornas stjärna, det var efter din födelsedagsfest, tror jag. Ganska direkt, någorlunda kort efter. Vilket var en trevlig fest för övrigt. Det tycker du också, såklart.
Tack, jag har blivit svensk och ödmjuk.
Ja, men det kan man vara ibland.
Ja.
Nej, men det här programmet som jag var med i våras, det var ju liksom mitt stora break på många sätt. Därför att det var då folk, jag kom in på premissen att jag var artist. Folk visste någorlunda vem jag var. Men det kom fram folk efteråt. För där kunde jag gå in med liksom inga förutfattade meningar på något sätt.
Folk... Vilka var med i det programmet?
Det var jag, Shirley Clamp, Mariette, Jakob Samuel, Plura var med, Andreas Lundstedt.
Och då är ju Plura superfolklig, ska man,
ja,
inte
absolut.
Komma ihåg.
Och när jag fick reda på att han var med, det var det så här, jag trodde inte att han skulle vinna, det trodde jag inte. För det här programmet krävs en helt annan typ av artisteri. Men jag trodde verkligen att han kommer bli populär. Och han är ju fantastisk, Plura. Vi blev jättebra vänner. Men jag sa till mig själv att när jag går in i det här programmet, då ska jag inte försöka vara rolig. Jag ska inte dra massa skämt eller försöka spela ut Petra Mede på något sätt. Jag ska bara gå in och vara i intervjusammanhang. Jag ska bara gå in och leverera och visa vad jag kan göra. Och i första programmet gå in och knockar allt och alla och få mest röster den kvällen. Och sen var det så hela resan. Jag hade ju Mariette hela tiden som var liksom sten, hur duktig som helst. Jag var tvungen att kämpa mot henne hela tiden. Men det jag vill komma till är att efter jag vann, vilket jag absolut inte trodde att jag skulle göra, även om det gick väldigt bra hela vägen, då kom det från folk fram till mig, hur många som helst, och skrev till mig. De sa, vi trodde bara att du var en skojig typ med ett namn eller whatever. Det är inte konstigt efter 9 år. Men de som inte följer mig, som har gått på mina konserter de här åren, de bara, och vissa sa, jag avskydde dig. För att de tyckte att jag var en skojare, eller de inte såg talangen eller vad det var.
Du verkar dryg, helt enkelt.
Exakt. Och det är allt annat än vad jag egentligen är. Och då så sa de, men efter det här programmet så har jag ändrat åsikt helt. Och att få den ultimata vinsten när folk vänder en åsikt, det var helt fantastiskt. Och då kände jag att nu ser folk mig. Mitt artisteri, de ser allt. Och det har hänt fantastiska grejer efter det, så att...
Och det där kan jag fatta, det är ju en viss osäkerhet. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Ska man skoja bort allt? Nej, bara skoja.
Nej, det är klart.
Det blir så här töntigt och man märker att det blir fel, men man kan inte ändra det för att man är inne i det där maskineriet. Och ja. Så gör man bara bort sig ännu mer och känns ännu mer odryg. Och,
ja, ja, ja.
Och så måste man någonstans landa i det där. Borsta det av sig allt det där och börja om från början. Mm. Och det fick du göra i Stjärnornas
stjärna. Ja.
Stjärna.
Ja, men det var ett format som jag kände innan, så här, ska jag vara med ytterligare i någon stort tv-program och komma ut och åka ut i mitten någonstans. Jag har gjort det förr. Jag vill inte. Men sen så sa min tjej då, min bättre hälft, som sa, Sofia, att om du gör det här så bra som du kan göra nu för tiden, för att nu har du blivit så pass duktig som artist.
Och också bekväm med din egen personlighet.
Ja. När de två möttes, vilket de har gjort de senaste 2-3 åren, för att jag har blivit mogen, jag har fått barn, det har hänt mycket. Hon sa, när de två världarna möts, då är du oslagbar. Du måste bara fatta det själv. Så att när jag gick in i programmet så gick jag in med det mindsetet att jag kommer jobba hårdast av alla. För när jag gör det, då är jag på en nivå som absolut matchar i världsklass. I min värld och genrer och så vidare, så vidare.
Hur gammal var du när du träffade din kloka flickvän och berättade om den resan?
Första gången vi sågs var jag 21. Det är rätt roligt, för vi har träffats massor, men en del under 8-9 år. Men första gången var jag, tror jag var 21, och vi träffades på Lidingö på Foresta, ditt hotell. De hade sån här förkröks bla bla bla, och sen skulle man in med en buss till stan. Och jag minns att jag såg henne på den här förfesten och kände bara, oh, vilken tjej. Henne vill jag ha, var tanken. Men hon kände inte likadant. Och jag, hon har berättat efterhand att hon tyckte jag var väldigt lustig. För jag liksom stod på bussen, väg in till stan och drog skämt och skulle underhålla alla. Men hon tänkte nog, vilken clown. Helt rätt. Och sen har vi känt varandra ytligt fram och tillbaka, men aldrig liksom så. Och jag har alltid sagt, och jag är gemensamma konsten, men här, åh nej, gör hon slut med sin kille? Jag vill verkligen träffa henne. Ja, nej, men glöm det, alltså. Det är inget för dig.
Nähä, och varför var det ingenting för dig då?
Nej, men det var för att... jag vet inte. De ville väl bara ta ner mig på jorden. I don't know. Plus att hon var involverad också under flera gånger under de här åren. Men så var det en kväll på en annan förfest. Och då var jag lite äldre. Då var jag väl en 27-28. Och då började vi... inte bara säga ytligt, åh vad kul att se dig, det var länge sedan, blablabla, och sen går man därifrån som det oftast händer, utan vi faktiskt satte oss ner och pratade på riktigt, hon och jag, i en soffa hemma hos en kompis. Då var klockan bara 7-8 på kvällen, och sen den dagen så har vi inte slutat prata. Det är rätt intressant. Då satt vi så här i en och en halv timme, alla bara, men kom nu, vi ska gå ut nu. Så, nej, men vi är lite till.
Var det slut med pojkvännen då också?
Nej, inte riktigt så, men vi, det här var bara liksom på en vänskaplig nivå först. Men vi var så intresserade av att liksom lära känna varandra på riktigt. Så det var inget raggkänsla, utan det var bara, vi ska prata. Vi tyckte att vi var så fascinerade, och vi var fascinerade av varandra. Och efter den dagen så blev det så. Så har vi inte slutat prata.
Det är fantastiskt. Och hur gammal är du idag?
33.
Så ni har varit ihop i drygt 6 år?
Ja, 5,5. Och så fick vi barn 2017.
Och hur känns det då att bli pappa? För det var ju ändå rätt snabbt, kan man ju säga.
Ja, vi förlovade oss efter 2 år, 2016, och sen fick vi barn slutet på 2017. Jo, men det var, ja, det gick snabbt. Men jag menar, att bli pappa var ju, det har ju förändrat mitt liv enormt. Inte bara praktiskt och hur vardagarna ser ut, utan att man växer så oerhört mycket som förälder, och man vill göra det så bra som möjligt, även om det är en utmaning. Första 4-5 månader förstod jag inte vad jag hade gjort. Jag bara, varför ska jag höra? Det här var ju inte så kul. Och sen bara, vid 6:e månaden så bara tittar hon på mig, och då händer någonting. Vi är ju lite efter killar på det mesta, om man jämför med tjejer. Men det, jag förstår också, för att en kvinna är ju gravid 9 månader. Och sen ammar de, inte alla gör det, men de har en annan connection först. Så vi ligger lite efter, men när killen sen kommer i kapp och börjar fatta, då händer det grejer.
Andreas, du låter fullt normal. Efter 2 veckor undrar jag om ungen kunde komma tillbaka, åka in i magen igen. Jag bara, ska mitt liv sluta så här? Ja. Jag gick i flera veckor i morgonrock och bara amma, bytte blöja, ungjäken skrek. Jag bara...
Men konkubin.
Ja, men alltså jag bara tänkte så här, jag går in i väggen snart. Ja. Och jag kände verkligen att, nej, jag kommer inte få tillbaka mitt liv.
Nej.
Du har bestulit mig på mitt liv.
Jag vet så många gånger jag har känt så.
Ja, och det var så här. Sen är det som du säger, så när man känner den här lilla bebisen, och man älskar barnet mer och mer för varje dag som går, och man knyter sig liksom an barnet. Men första tiden, det var ju bara rakt in i en stenvägg för mig. Och då är jag ändå mamman till det här.
Ja.
Och jag kommer så väl låg när Aje kom hem efter några veckor.
Mm.
Och man är så full av hormoner. Och du hade bara kunnat peta på mig, så hade jag börjat liksom gråta.
Ja.
Och så kommer Aje hem efter 2 veckor. Jag har inte ens hunnit liksom ta mig ur den här morgonrocken.
Nej då.
Och så kommer han hem på eftermiddagen, så säger han så här, du... klockan är 3 och du är fortfarande i en morgonrock. Och då var jag 1 centimeter ifrån att ta upp den där kökskniven och stoppa in den i magen på honom.
Been there. Men det fattar man när man blir pappaledig själv. Nu är ju inte alla män det.
Nej.
Men jag kunde komma hem precis och bara, har du inte städat? Diskmaskinen. Och då såg jag, det var mod i blicken. Så när jag själv pappaledig, då kom hon hem. Men vad är det här? Har du inte städat diskmaskinen?
Fick du igen det?
Men jag måste säga att jag har ju...
Men tycker du inte att vi kvinnor är fantastiska?
Ja, men det är, jag kan inte med ord beskriva hur fantastiska, vilket jobb kvinnor gör.
Och det här var inte ens Göteborgs humor.
Nej, nästan. Svårt att tolka det där. Nej, men när man får vara med på en förlossning så ser man saker som man bara, wow. Vad ni, alltså, hur, jag hade aldrig klarat det. Never. Hade hoppat ut ur fönstret.
Ja, kvinnor är starkare. Låter jag som en sann feminist.
Så är det ju. Nu vet vi ju inte det heller. För att män har aldrig fått pröva på att vara gravida. Förutom den här gången. Så här, första mannen som är gravid. Ja, men hon föddes som kvinna. Så det är
ja, exakt.
Typiskt kvällspressrubrik.
Men gick du på det?
Ja, jag gjorde faktiskt det. men jag var med i förlossningen. Det tog ändå 18 timmar att få ut den här ungen. Och jag minns att... Jag var inte med om samma fysiska såklart, men att sitta med och mentalt liksom vara med hela hennes resa och med liksom allt från epiduralen till bla bla, ska vi inte gå in för mycket på det, men jäklar vilken pers det är att vara med om en förlossning, och jag var glad att jag var det, för att man blir rätt ödmjuk för livet, och det är så jäkla primitivt och naturligt att få barn, men vi har byggt en värld som inte Sofie. Vi har byggt en värld som inte lämpar sig riktigt alla gånger för de här naturliga sakerna. Alltså det är det här vi ska göra för att bli mer människor. Och...
Känner ni för fler barn snart?
Vi pratar absolut om ett syskon och sådär. Så att vi båda är nog inställda på att vi vill ha till barn. Just nu är det väldigt mycket fokus på jobb, och vi ska sticka iväg på semester snart. Välbehövd sådant. Så att, men ett syskon tycker jag är, kan man ge det och det funkar, då tycker jag att det, man ska göra det. Men jag är så här, jag har två barn, fine. Men mer än så... Då höll jag på att säga att jag spelar lika mycket golf. Det kan man klippa bort. Men nej, jag skojar. Men alltså vadå? Jo, men ett syskon ska vi försöka få till. Absolut. Men det är som man vet ju inte. Alltså, vi har ju kompisar som absolut inte initialt har kunnat få barn och kämpat och sen fått barn förvisso. Men vi blir äldre, och för en man så är det lite orättvist där med kvinnor och män. För att män har inte den lika mycket klocka på det sättet. Sen ska man ju inte heller vänta, som till exempel Anthony Quinn. Han var väl 91 när han fick sitt sista barn. Nej, men jag vet inte. Jag tror att i mitt yrke och min enorma vilja att ha frihet och kunna göra det jag vill, resa och spela golf eller, och framförallt kunna turnera och sådär, då tror jag inte att det funkar att ha massa barn. Och jag har aldrig haft intresse för det heller.
Jag tror saker och ting funkar mer än vad man tror att det funkar. Är man i en situation så fixar man den bara.
Ja, man har inte så mycket val.
Hur har Sofie påverkat ditt liv? Din fru?
Min blivande fru.
Blivande fru, ni har inte gift er än.
Nej, vi är förlovade. Men har inte kommit skott med bröllopet. Alla bara, när ska ni gifta er? Vi vill ha svensexa, säger mina polis.
Ja,
men vi...
Jaha, vad ska ni göra på den då?
Ja, det är en bra fråga. Vi har nog med svensexa generellt. Så att, nej, men för min del oerhört mycket. Alltså på alla sätt och vis. Jag tror att det hon har gjort för mig, framförallt som människa, men i mitt jobb. Hon har lockat ur en potential hos mig som jag... En ny nivå som jag inte trodde att jag hade, det har hon lyckats med. Och det är jag henne evigt tacksam för. Jag minns att efter 3 år vi har varit ihop så började hon liksom mer och mer lätta upp på vad hon egentligen tyckte om mig i början. Det kanske inte låter så skärmigt, men jag tror hon sa någon gång att du kanske är den största slusken jag har träffat i mitt liv. Och jag var så här, va? Hon bara, men kommer du inte ihåg hur det var i din hyresrätt där du bodde först? Det var pizzakartonger överallt, det var kalsonger, det var liksom dammrottor, det var liksom aldrig städat, det var ett ungkars snusk. Hon bara, det var en grej, men det andra var att du festade väldigt mycket, 3-4 dagar i veckan. Du var ändå i branschen då och du såg ut därefter, och tyvärr i den här branschen så kan man inte se ut hur som helst. Det kan låta så ytligt, men ett tecken på att folk ska se upp till dig och liksom följa dig ska också vara att du lever ett sunt, liksom, att du är slipad, och det var inte jag. Och hon bara sa, du tar inte vara på din talang. Du giggar lite så att du får in pengar, sen that's it. Din potential är så mycket större. Och jag fattade inte vad hon menade tills jag började fatta det, och då la jag av med allt i stort sett. Och började bara, fan, jag vill inte vara en halvdan artist. Det var inte min dröm. Mina drömmar var att lyckas som världsartist. Det kan man inte bli om man går på krogen 4 dagar i veckan. Tyvärr. Det går bort. Och det var en del att hon verkligen lockade ur den här nya nivån som jag...
Det är ju fantastiskt.
Ja, det är det. Så det är en del av vad hon har gjort för mig.
Jag tror verkligen att andra människor kan vara med och påverka så att man blir till ett bättre jag. Så
ja.
Att säga. Och det verkar Sofia har gjort.
Absolut. Och hon har fått mig att fatta alltså gett mig verktygen att bli bättre. Så jag anser att jag är en relativt bra människa från början, men hon har bara liksom puttat in mig i rätt...
Ibland behöver man vägledning helt enkelt.
Ja, och det har hon hjälpt mig med.
Berätta, vad gör du nu?
Nu har jag precis avslutat en turné, min första egna turné ut i landet, som har varit en milstolpe att få nå. För att det har jag drömt om i hela mitt liv, att få göra det. Och det har gett mig ännu mer smak att skriva mer musik, för att jag har legat lite på latsidan på den fronten. Så att jag är full låtskriva-mode, så det enda jag gör just nu, att liksom mata ut material. För att nästa år, så 2020 blir sånt där skivsläppsår. Det är jätteviktigt för mig att det sker. Så att det är det jag gör nu. Och ja, ut och spela lite enskilt och sådär. Några så här enskilda konserter, och håller det igång. Men fokuset är nästa år.
Men du åker runt med egna låtar, är det blandat?
Det är blandat, det beror lite på vad jag gör. Gör jag julgrejer så är det mycket eget. Därför att där har jag en jättestor katalog idag på en 11 låtar, tror jag vi är uppe nu, av eget material. Så att, och det har streamats liksom över hela världen, så det går väldigt, väldigt bra på den katalogen. När det gäller vanliga konserter, där har jag också eget material, men inte lika mycket. Så där blandar jag. Jag är ju en genre av lite mer old school musik, så att jag kan ta in material från olika håll. Lite jazz, lite soul, lite Motown. Låtar som jag älskar och som jag blir berörd av själv. Jag tycker vi har en... Det är känsligt i Sverige att göra covers, för det är lätt att det är bara en cover. Men i mitt fall så gör jag alltid, försöker alltid göra mina versioner. Så att det blir tolkningar istället. Att gå upp och bara göra någonting exakt som originalet, det tycker jag många gånger är väldigt, väldigt tråkigt att lyssna på. Man vill att det ska hända någonting. Man skapar sitt egna konstnärskap i versioner.
Ja, men det är som är så mycket bättre.
Exakt samma sak.
Du var ju sjung med Sonja Aldén på min fest.
Ja.
Sjunger ni ihop någonting nu?
Ibland gör vi det, nu är det ett tag sedan.
Men hon är ju fantastisk också, tycker jag.
Ja, hon är jättebra. Jag tycker hon är underskattad, och då är hon väldigt, väldigt skattad i Sverige. Men hon har en otrolig röst. Även utanför, när hon går utanför sin grej, så är hon grym. Så att det har varit en fröjd att turnera med henne, för att och sjunga ihop med henne. Det har varit väldigt kul. Så att, men det är inte lika mycket nu. Nu är det väldigt mycket fokus på egna grejer. Att inte jobba med andra artister, utan verkligen, verkligen skapa.
Skriver du låtar åt andra artister?
Ja, det gör jag. Inte så mycket i Sverige. Utan mest för Asien faktiskt har det blivit en del låtsläpp. Och kommer släppa nu senast nästa gång i februari i Japan.
Gud vad kul.
Ja, det är lite sån där.
Och vad är det för artister?
Det är roligt att man vet aldrig vad det blir. Utan man skriver musik. Vi skrev den här låten för 3 år sedan, tror jag, hemma hos mig med en mini-keyboard. Jag och 2 andra låtskrivare, en från Frankrike. Och man känner folk som bara ringer. Du, vi ska göra det här. Kan du komma hit? Och det var så jag fick min första jullåt, Christmas Dream. Det var innan jag började skriva jullåtar. Då skulle jag egentligen spela in demosång, för den skulle till Sydkorea. Och då blev det bara så här att den blev så bra när jag spelade in den, så jag fick den. Och det är det som är så häftigt med den här branschen, att en låt kan hamna i Jemen. Eller i, ja, kanske inte i Jemen, men den kan hamna var som helst, och det är jävligt häftigt. Så att,
en krigslåt, tänker
en
du?
En krigslåt, ja. Vi skriver en I'll be home for Christmas.
Ja, men gud, nej, men det är fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt. Nej, men allt kan hända, och det är det som är så häftigt med musik, att det binder ihop folk. Och en låt som jag har skrivit, en jättetöntig låt, hamnar på topplistan i Japan av en jättestor artist. Man är så här, what? De är lite annorlunda i Asien. Det vi tycker är riktigt jäkla ballt och bra, det kan någon tycka är uselt. Och man är så här, va? Nej, vi vill ändra refrängen. Och så, ja, men det var en låt vi gjorde, så gjorde vi om refrängen, och vi tyckte själva att det här är värdelöst. Och de bara, we love it, we love it, let's go. Vi bara, okej, okay.
Det är därför det är så häftigt ibland när det kommer någon sån här sydkorean som sjunger den här låten som blev känd över hela världen.
Ja.
Hur gick
Opnam
det?
Opnam Gangnam Style.
Ja, exakt.
Ja.
För den gick ju hem överallt.
Ja,
och det är ju väldigt unikt att en låt från Asien blir världsberömd, eller en låt i USA även blir världsberömd i Asien.
Ja.
I och med att det, som det du ju säger, man har helt olika musiksmaker.
Men det sker ju mer och mer nu, för att nu börjar folk Spotify har haft en enorm storhetstid de senaste åren och har fortfarande det. Men det man börjar se är att spanska börjar komma in de senaste åren. Asiatiska artister börjar nu att sälja worldwide på ett annat sätt. De mest sålda albumen ibland just nu är asiatiska artister. De har säljer mer än Drake och Kanye West, alltså worldwide.
Otroligt.
För det enda man tittar på är Spotify, men det finns en World Charts också, vad som säljs. Och där är det inte samma sak som Spotify. Så att det är jäkligt intressant.
Och hur ser ditt liv ut om 5 år?
Oj, om 5 år så vill jag turnera utomlands. Jag vill släppa mer musik och kunna få resa runt och spela på mina drömscener. Typ Albert Hall i London och kanske Las Vegas eller... Det är på jobbfronten är det nog så. Familjemässigt så hoppas jag att vi bor i en större lägenhet eller hus och har kanske ett barn till och är gifta. Men alltså jag lever redan ett liv som jag vill inte klaga på det jag har nu. Jag tycker jag lever ett bra liv nu. Men man vill ju alltid ha mycket vill ha mer. Men att fortfarande få vara lycklig och göra det jag älskar.
Tack för att du kom hit.
Tack själv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.